Det här är ett vinterprat från Svenska Yle.
Telefonen ringer. Jag ser vem det är och jag anar det värsta. Men hoppas förstås på det bästa. Beklagar, säger läkaren. Jag säger ingenting. Jag kan inte prata. Det känns som att mitt hjärta långsamt dras ut ur min kropp. Och att jag inte längre minns hur man andas. På vardagsrumsgolvet framför mig läkar vår son bekymmerslöst. Som vilken dag som helst. Han har precis blivit faderslös. Jag är änka. 22 år gammal. Ensamstående förälder. Det var bara några veckor före jul och min högsta önskan hade varit att min mans kropp och själ skulle orka fram till julen. En sista jul tillsammans. Men livet är inte rättvist. Han orkar inte. Och nu ska vi fira vår första jul utan honom. Mitt namn är Julia Ståhle. Jag är ordförande för Svensk Ungdom. Och idag är jag din vinterpratare. Jag kommer att tala om de här händelserna som förstås har format mig. Att bli mamma och hustru vid 21, änka vid 22. Om att leva med måttenlös sorg. Men också hur livet småningom ändå fortsätter. Trots allt. Jag vill också tala om livets orättvisa. För hur negativt det än kan låta, så är livet orättvist. Vi drabbas olika av sjukdomar och nöd, av sorger och död. Jag tror att det är viktigt att acceptera att livet är orättvist. Att bli vän med det. Och förstås, att försöka påverka alla de orättvisor som faktiskt kan åtgärdas. Jag växte upp i Esbo. I en lycklig och flerspråkig barndomsfamilj med mamma, pappa och lillasyster. Många olika kulturer, många olika temperament. Min syster var extrovert och aktiv. Jag var mer blyg och inbunden, speciellt som barn. Jag trivdes bäst bland mina böcker och när jag fick skapa konst och hade ett stort behov av lugn och ro. Vi grälade ofta, min syster och jag. Men idag har vi en fin och nära relation som jag aldrig skulle byta ut. Kanske det var där i mitt barndomshem som jag lärde mig att se med olika ögon. Att hålla flera kulturer och verkligheter levande, sida vid sida, samtidigt. Våra hemspråk var svenska, finska och ryska. Pappa och hans släkt är finlandssvensk. Mamma är uppvuxen i Estland med ryska som modersmål. Morfar är ingermanländare och min mormor har rötter i Ukraina. Jag är alltså en mix av flera olika östeuropeiska kulturer och den finlandssvenska. Som barn tänkte jag inte så mycket på det, men som tonåring, när man ska hitta sig själv, började jag fundera allt mera på det här. Det kändes jobbigt och lite orättvist. För de flesta av mina finlandssvenska kompisar var det här inget som de behövde fundera på. De bara var det de var, finlandssvenska. Ibland kände jag mig precis lika finlandssvensk som det. Andra gånger kände jag mig som östeuropé, ofta som en halvdålig finlandssvensk. Eller halvdålig östeuropé. Jag ville höra hemma någonstans. Inte balansera mellan olika identiteter. I slutet av lågstadiet började jag dessutom märka andra människors negativa och ibland till och med aggressiva reaktioner mot det ryska. Om jag talar ryska i matbutiken med mormor kunde folk blänga på oss eller till och med säga något öppet rasistiskt. Samma kunde ju för sig hända också om man talade svenska. Jag har alltid haft en stark finska och kunde därför byta till finska om det behövdes. Och allt oftare gjorde jag det. För att slippa ta skit. I takt med att jag blev äldre valde jag att strunta i det där. Och började igen tala mina modersmål. Framförallt svenska. För ryskan är ett laddat språk i Finland. Efter Rysslands annektering av Krim år 2014 och efter Putins fruktansvärda anfallskrig i Ukraina känns det många gånger jobbigt att tala ryska eller visa att jag förstår språket. Ingen som har ryska eller ukrainska som modersmål skulle tro att jag är från Ryssland. Jag har en stark finländsk accent. Men i finländares öron låter min ryska säkert väldigt rysk. Och eftersom jag ju kan välja att inte dra den negativa uppmärksamheten till mig, gör jag det oftast. Undvika att tala ryska på ställen som inte hemma eller hos mina ryskspråkiga släktingar. Det ryska språket är en del av mig, trots att jag personligen inte har någon band i Ryssland. Jag har varken vänner eller släktingar där. Men som sagt, om folk hör mig tala ryska på stan, får det för sig att jag är ryss. Och jag varken hinner eller vill gå in i den diskussionen med främlingar i kön i matbutiken eller i lekparken. Så jag döljer den här sidan av mig. Vilket förstås känns trist. Men jag vill inte beklaga mig. Det går ingen nöd på mig. Till skillnad från alla ukrainare som betalar med blod för att de har en diktator som granne. Det är väldigt viktigt att Finland och resten av Europa fortsätter stödja Ukraina och det ukrainska folket. För om Putin inte stoppas kommer han att fortsätta på samma sätt. Idag som vuxen är jag oerhört glad över alla mina språk och kulturer. Det känns bra att ibland vara väldigt finlandssvensk för att i nästa stund känna sig som en östeuropé. Allt får plats i mig. Jag tror att det här, tillsammans med min trygga och kärleksfulla uppväxt, förberedde mig för allt det tunga och svåra som jag sedan tvingades möta i början av vuxenlivet. Det var det ryska språket som gjorde att min man och jag träffades på 8:an i högstadiet. Vi hade båda valt ryska som frivilligt tillvalsämne och kom i samma grupp. Jag valde ryska för att höja mitt medeltal inför gymnasiet. Eftersom jag redan kunde ryska tänkte jag att det här var ett enkelt sätt att få ett bra vitsord. Jag gissar att min man tänkte på samma sätt. Hans mamma är nämligen hemma från Litauen, så också han kunde redan ryska. När det var grupparbete blev vi nästan alltid ihopparade, eftersom vi båda hade en stark ryska. Man kan väl inte säga att det var kärlek vid första ögonkastet, men vi kom bra överens genast från början. Och så småningom så växte det fram någonting mera. Vi började hänga med varandra också utanför ryska lektionerna, trots att vi på många sätt var varandras motsatser. Eller kanske just därför. Det sägs ju att motsatser dras till varandra. Men lika viktigt var nog det här med att vi båda balanserade mellan olika kulturer. Det gjorde att vi genast förstod varandra. På 8:ans avslutning gick vi på vår första dejt, vilket ledde till att vi blev ett par. Vi hängde ihop hela högstadiet och gymnasiet och när vi började studera så flyttade vi ihop. Vi fick barn och gifte oss. Det är rätt så ovanligt idag att man gifter sig med någon som man träffat i så ung ålder. Och det fanns säkert de som tyckte att det var fel. Idag, när jag vet att vi fick så kort tid tillsammans, så är jag oerhört glad att vi följde våra hjärtan. Som sagt var vi på många sätt varandras motsatser, min man och jag. Under de första studieåren vid universitetet blev jag aktiv i en massa olika föreningar och styrelser. Medan han gillade att inte vara fast i sådana engagemang, utan ville träffa människor mer fritt. Han tyckte om att ha det väldigt städat hemma, medan jag inte ansåg att det var en jättestor grej att vårt köksgolv var nerkladdat av målfärg för att jag ville testa en ny målningsteknik som verkar rolig. Han hade sin älskade motorcykel som han gärna åkte omkring med, medan jag hellre ville till Lappland och vandra. De här olikheterna var aldrig ett problem för oss. Vi stötte alltid varandra i våra intressen, uppmuntrade den andra att göra det som den njöt av. Vi växte upp och blev vuxna tillsammans. Fanns alltid där för varandra. Han kunde se hur och vad jag tänkte och visste nästan alltid i förväg hur jag skulle reagera på någonting. Han visste hur han skulle få mig att känna mig trygg och han märkte när jag behövde tid för mig själv. Han visste vad som gjorde mig lycklig. Han kände mig utan och innan. Hur viktigt allt det här var och är för mig insåg jag egentligen först efter att han inte längre fanns. Jag förlorade inte bara min man, utan också min bästa vän och min andra halva. Vi var så unga när vi träffades att vi liksom vuxit ihop. Vi förlovade oss på min födelsedag, där jag fyllde 21, och planerade genast ett litet bröllop för våra föräldrar och för ett par vänner som skulle följa med till magistraten. Men så småningom insåg vi att vi ändå ville ha en stor fest. Så ungefär ett halvt år senare firar vi vårt bröllop på en ö utanför Helsingfors. Och jag är så glad att det blev så. Att vi vågar vara spontana och göra ändringar i planerna. Och göra det snabbt. Inte planera mer än ett år i förväg, som de flesta gör. I vårt fall hade det lett till att min man inte skulle ha orkat med bröllopsfesten. Min vigselring var samma ring som min man gav mig när jag fyllde 18. Med ringen gav han mig 18 röda rosor. Idag har jag en tatuering med rosor som minne av det här. Och när jag ser den så tänker jag på honom. Min graviditet kom som en chock. Vi hade nog drömt om att bli föräldrar någon dag, men inte riktigt ännu. Inte mitt i studierna, och inte bara som 21 år gamla. Vi bestämde oss ändå snabbt för att ingen tidpunkt i livet är perfekt för att få barn. Och eftersom vi visste att vi ville ha barn tillsammans i något skede, kunde väl den tidpunkten lika bra vara nu. Vi kom ganska snabbt in i babybubblan, började fundera på namn och var dopet skulle hållas, vart vi ska flytta så att barnet skulle kunna få ett eget rum. En helt vanlig sommardag, då jag var på picknick med några kompisar, fick jag samtalet att min man var på väg till akuten på grund av väldigt hård huvudvärk. Jag skyndade förstås genast till sjukhuset, men tänkte att det kanske var migrän eller liknande, att han behövde mediciner och vila, och så kunde vi åka hem tillbaka. Det tog några dagar för sjukhuset att göra en magnetröntgenundersökning, och det visade sig att han hade en tumör i hjärnan. På grund av hans unga ålder och hur tumören såg ut på bilden antog läkaren att det handlade om en godartad tumör som måste opereras bort, men sen kunde allting återgå till det normala. Vi fortsatte våra liv så bra vi kunde. Vi fortsatte jobba och studera och vänta på vårt barn. Min man opererades och vi förväntade oss goda nyheter. Att den här korta och jobbiga stunden i vårt liv snart skulle vara över. Nu handlade det bara om att återhämta sig efter operationen. Men det blev inte riktigt så. Patologen berättade att det var fjärde gradens cancer. Det betyder vanligtvis att cancer redan har spridit sig och skickat ut metastaser. Det var alltså inte en godartad tumör som vi tidigare trott. Mina känslor svallade över och jag visste inte alls vad jag skulle göra efter att jag fått den informationen. Jag hade levt i tron att allting skulle gå bra. Att vi skulle kunna få ett normalt familjeliv efter en liten gupp i vår lycka. Men istället satt jag nu ensam på ett café i Töle, gravid i den tredje månaden, medan min man nu var på sjukhuset. Jag satt där och funderade om jag verkligen har rätten att föda ett barn till en värld där ena föräldern kanske fattas. Klarar jag av att ensam vara en bra förälder om det värsta händer? Men sen å andra sidan, tänk om min man överlever? Tänk om han klarar alla sina behandlingar? Och att den här jobbiga perioden i vårt liv bara blev lite längre än vi tänkt oss. Statistiken för just hans form av cancer är trots allt baserad på 50-plussare. Så kanske han klarar sig, försökte jag resonera. Kanske vi får vår framtid. Kanske den medicinska forskningen gör någon avgörande upptäckt och allting blir bra. Jag bestämde mig för att tänka positivt och vara övertygad om att just han kommer att vara det lyckliga undantaget. Han kommer vara en av dem som klarar sig. Jag var så säker på att allting skulle bli bra. I efterhand känns det kanske lite naivt. Och jag tror nog att människor i min närhet reagerar på det. På min starka avsaknad av realism. Men jag tror att det hjälpte just då i den stunden. Hjälpte mig och oss att orka. Jag tror att det blir bättre bara vi kämpar igenom de här svårigheterna. Förutom att det var psykiskt tungt var det också en tung tid rent fysiskt. Min man mådde illa på grund av alla behandlingar och operationer. Och det är förstås inte alls jämförbart. Men också jag mådde fysiskt mycket illa på grund av min graviditet. Hela första halvan av graviditeten mådde jag illa konstant. Enda sättet att hålla det borta var att äta något salt. Väldigt ofta. Det i kombination med kroppen som förändras och växer i snabb takt, blev mentalt tungt för mig. Jag hade från och till haft en problematisk relation till mat, alltså den högstadie, och det var som värst i början av mina universitetsstudier. Jag visste ju nog att min kropp kommer att förändras i och med graviditeten. Men jag hade inte insett hur svårt det skulle bli för mig psykiskt. Jag tyckte inte alls om att människor tog bilder av mig när jag var gravid. Jag gillade inte alls hur jag såg ut, samtidigt som jag älskade den lilla personen som höll på att växa i mig. Det kändes helt absurt att folk plötsligt tyckte att det var okej att kommentera mitt utseende, att röra min mage eller att tala till min mage. Det kändes som att min kropp var någon annans för en stund. Och det var oerhört tungt. I kombination med den ständiga oron för min man. När vår son äntligen föddes en vintrig morgonnatt kändes det en stund som att allting var perfekt. Vi var alla tillsammans och vi alla mådde ganska bra. När solen steg och snön skimrade i ljuset kändes det som att allting kom att fixa sig. Allting skulle bli bra och vi kunde börja vårt liv som familj. Mitt namn är Julia Ståhle och idag är jag din vinterpratare. Aldrig glömmer jag det där samtalet då läkaren ringde från hospishemmet och berättade att min man hade dött. I den stunden blev min psykiska smärta direkt fysisk. Den kändes i hela kroppen. Jag kan inte förklara det på något bättre sätt än att det kändes som att jag gick sönder. Jag skulle fylla 23 en vecka senare. Vanligtvis älskar jag att fira födelsedagar, att fixa julstämning hemma, hänga upp ljuslingor och annat pynt, tända ljus och spela julmusik, baka och laga julgodis. Men nu var all motivation borta. Allt kändes meningslöst, förutom vårt barn. Han var det enda som jag orkade bry mig om just då. Och hans svårsdag som väntade. Jag måste ganska snabbt återvända till vardagen och börja fixa allt det som hör till när någon dör. Allt det juridiska och själva begravningen. Envis som jag är vägrar jag också att pausa mina studier. Så vid sidan av allt det här försökte jag också studera som normalt. Nu i efterhand skulle jag kanske inte rekommendera det till någon annan. Det är viktigt att man tar sig tid att sörja. Det förstod jag inte då. Istället hamnade jag i någon form av överlevnadsmode där jag var fullt fokuserad på att hålla ihop mitt barn som mitt eget liv. Det ledde till att jag levde i en sorts dimma där jag egentligen inte kände så mycket. Jag bara fixade allt som måste göras. Det är en strategi som kanske hjälper för stunden. Men sina känslor kan man inte skuffa åt sidan. Det går inte att hoppa över sörjande. Förr eller senare kommer känslorna fram, vare sig man vill det eller inte. För mig hände det ungefär ett halvt år efter att min man hade dött. Under den första sommaren, då när många förväntade sig att jag skulle börja må bättre. Och jag försökte nog må bra. Men eftersom jag inte gjort mitt sorgearbete, kom jag istället in i en långsam spiral mot mörkret. Som kändes tyngre och tyngre. Och som drog mig längre och längre ner. I början av hösten kändes det som att jag aldrig skulle hitta ut något mer. Tack och lov har jag en fin och förstående familj och ärliga vänner. Det fick mig att inse att jag måste ge mig själv både tillstånd och tid att sörja. Att det är okej att ha väldigt komplicerade och motsägelsefulla känslor. Att man kan vara både lycklig och ledsen, samtidigt. Ganska snabbt började till och med okända människor fråga om jag sällskapade. Om jag träffat någon ny. Det gjorde mig förbluffad och sårad. Hur tänker den som ställer en sån fråga till någon som just förlorat sitt livs kärlek? Det måste väl bero på en ovana att tänka och tala om döden. En rädsla. Som gör att man blir överhurtig. Ganska snabbt märkte jag att många reagerar just på det sättet. Jag minns inte vad jag svarade på de där frågorna. Men svaret var då ett definitivt nej. Jag hade ju inte sörjt klart. Och blotta tanken på att en gång till mista en älskad person att begrava sin partner gav mig panik. Framförallt tror jag att många har svårt att förstå hur lång en sorgeprocess är. Här i Finland känns det som att allt på något sätt ska vara överstökat när begravningen har hållits. Men det är ju först då det börjar. Det går inte över på någon månad. Ännu idag, 2 år senare, kan jag fortfarande behöva stunder då jag måste få vara för mig själv med min sorg. Och som jag dagen innan, eller kanske bara några timmar tidigare, var hur glad som helst. Den finska sisun är en fin urkraft. Men just i det här sammanhanget tror jag den kan vara farlig. Det är inte bra att allt för snabbt bita ihop och gå vidare. Tänk att man inte får beklaga sig. Att det alltid finns någon som har det värre. Det skapar bara en stor tomhet och tystnad som man sen ska bearbeta i sin ensamhet. Eller i bästa fall i terapi. Vi borde absolut bli bättre på att prata om sorg. Om döden. Med de rätta orden. Min mans död gav mig vissa rädslor som jag har tvingats att bearbeta. Men jag har också lärt mig, och på riktigt insett, att ingen av oss är här för evigt. Det är viktigt att kunna njuta av livet. Att göra saker som man blir glad av. Spendera tid tillsammans med personer som är viktiga för en. Man ska inte skjuta upp sånt som man drömmer om. För det är i allra högsta grad osäkert hur länge någon av oss är här. Det har nu gått 2 år sedan min man dog. Den mest akuta sorgen är över. Men fortfarande saknar jag honom. Allra mest sörjer jag att han inte får se vår son växa upp. Och att vår son inte får lära känna sin fina pappa. Annat än genom mig och andra personer som kände honom. Och förstås sörjer jag att vi inte får dela vår sons barndom och framtid tillsammans. Att jag ensam ska bära det hela. Att vara ensamstående förälder är att lägga ett stort pussel varje dag. Jag ansvarar ensam för barnuppfostran, för försörjningen och ekonomin, för allt det praktiska som ska göras i ett hem, städning och tvätt, matlagning och diskning. Att räkningarna blir betalda och bilen servad. Att lämna och hämta på dagis. Men också att skapa traditioner, mysstunder och minnen med sonen. Och mitt i allt det här ska man inte heller glömma sig själv. Hinna ta hand om hälsa och kondition. Träffa vänner. Umgås med familjen. Läsa böcker. Kolla de senaste serierna och filmerna. Det jag snabbt lärde mig var att jag måste sänka mina krav på mig själv. Är man ensam kan man inte göra allt det där som 2 personer annars skulle dela på. Man hinner inte göra allt det som man önskar eller borde. Och man hinner framförallt inte göra det på ett sätt som man kanske helst skulle vilja. Då går man sönder. Och det får man inte göra när man är ensam. Vem ska då sköta allt? Lyckligtvis har jag alltid varit bra på att planera min egen tidsanvändning. Och att ha många olika saker på gång samtidigt är inget nytt för mig. Utan den förmågan skulle allting troligen kännas som ett enda kaos. Men låt mig i alla fall uttrycka min fulla beundran för alla ensamstående föräldrar som ensamma ser till att allt rullar. Många av er har dessutom en stor familj med många barn att ta hand om. Jag ser verkligen upp till er. Vårt samhälle har en tendens att lyfta fram kritik mot föräldrar. Mest är det mammorna som får sig. Det är inte lätt att vara föräldrar. Man gör alltid något fel. Arbetar man, så är det fel. Är man hemma, så är det också fel. Kritiken kommer fram i den allmänna samhällsdiskussionen, men också på det privata planet. Det känns ibland som att föräldraskapet har blivit en sorts tävling där man ska visa upp hur underbart liv man lever och vilken perfekt förälder man är. Det skapar stress. Och en ond cirkel av kritik och åsikter, vart man än går och hur man än gör. Jag tror att det är viktigt att våga vara ärlig inför sig själv och andra. Våga vara sårbar och be om hjälp. När jag blev ensamstående förälder blev det plötsligt tydligt för mig hur vårt samhälle hela tiden utgår från den traditionella kärnfamiljen. Alltså en familj med 2 föräldrar, oftast en mamma och en pappa. Trots att vi är många som inte lever våra liv på det sättet, av olika orsaker. Att se på familjer och familjeliv på det här traditionella sättet gör att många av oss känner oss utestängda. Kanske rent av misslyckade. Trots att vi sliter på i vardagen och gör så gott vi kan. Vårt samhälle borde absolut bli mer inkluderande i de här frågorna. Både på ett strukturellt plan men också på ett kulturellt. Det kan vara mycket sårande att utgå från att det alltid finns en mamma och en pappa i en familj. Eller flera barn. Var är mamma? Har ni ingen pappa? När ska ni skaffa barn? Ska ni inte skaffa ett litet syskon till ett barn? Det lönar sig att tänka efter både en och två gånger innan man ställer frågor av det här slaget. Jag har kanske valt ett konstigt yrke. Med tanke på att det ibland är svårt att få vardagspusslet att gå ihop som ensamstående förälder. Jag gav mig in i politiken och blev politiker på heltid. Sedan maj i år så är jag ordförande för Svensk Ungdom, alltså SFPs ungdomsorganisation. Och visst, om det är ibland svårt att planera veckan där hemma är det ofta också omöjligt att planera veckan på jobbet. Det händer alltid någonting oförutsägbart och tidtabeller ändras, ofta med kort varsel. Tack och lov har jag en nät av familj och vänner som kan hjälpa mig när det blir för kaotiskt. Och till all lycka har jag en bra arbetsgemenskap som förstår mig. Ibland hänger min son med på kortare möten eller på kansliet eller på olika evenemang där han vill orka vara med. Politiken är en bransch utan egentliga arbetstider, vilket gör att arbetsdagarna och kvällarna har en tendens att dra ut om man inte är på sin vakt. Då är det bra att ha ett liv utanför politiken. Någon som väntar på dagis när arbetsdagen är slut. Och det där med att egentliga arbetstider saknas, det kan också vara ett plus som ensamstående förälder. Det finns en förmåga och vilja att flexa från båda hållen. Det var kanske ingen högoddsare att jag blev politiker. Jag blev samhällsintresserad redan i högstadiet. Vi hade en jättebra och engagerad lärare som fick mig att bli intresserad av hur samhället är uppbyggt. Av politik och demokrati. Också i gymnasiet var det mitt favoritämne. Och jag var sällan så aktiv som under de lektionerna. Jag vill minnas att jag valde alla kurser som fanns i samhällskunskap. En kort tid funderade jag på att åka till Tyskland och studera konst efter studenten. Men jag valde ändå det mest självklara. Studier i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. På universitetet gick jag snabbt med i ett antal föreningar. Jag trivdes med att vara aktiv och blev också dragen med i alla föreningars styrelser. Där hade jag olika uppgifter, i vissa mer än i andra, men det gjorde min vardag ganska fullspäckad redan då. Och det gillar jag. När jag gav mig in i politiken låg mina intressen starkt i det internationella och speciellt EU. Men när jag blev förälder blev jag också mer och mer intresserad av socialpolitik. Och det bara växte. Under min mans sjukdomstid och efter hans död. Det blev så uppenbart hur viktig vården är. Att vi verkligen måste slåss för den. Och ta hand om alla människor som av olika orsaker inte klarar av att ta hand om sig själva. Det måste finnas ett skyddsnät som fångar upp dem som faller. Oss som faller. Livet är inte säkert för någon av oss. Alla drabbas vi i någon skede av tragedier och motgångar. Imorgon kan det vara du som är i behov av hjälp. Det finns många saker som behöver åtgärdas. Många orättvisor som behöver göras så rättvisa som möjligt. Därför vill jag vara politiker. Trots att det många gånger skulle vara enklare att låta bli. Ta ett steg tillbaka och låta någon annan göra jobbet. Men jag har sett och upplevt för mycket för att bara sitta still. Efter att jag blev änka märkte jag till exempel att alla de stödformer som finns är anpassade för äldre personer. Ingen utgår från att man kan bli änka som 22-åring, som jag. Visserligen är det vanligare att man blir änka mycket senare i livet, men det händer trots allt att också unga drabbas. Och därför borde vi ha ett system som funkar också då. Jag hade både kunskap och energi att ta reda på vilken hjälp jag kunde få, men det ska inte hänga på det. Jag har klarat mig bra, men alla har inte samma förutsättningar. eller det stöd som jag har haft. Allting har varit ganska tungt, trots att jag har fått hjälp genast då jag bett om det. Jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle ha varit om jag skulle ha varit helt ensam utan den närkrets som jag har. Livet är inte rättvist. Det är en fras som jag ofta har upprepat under de senaste åren. Ibland för att jag har velat byta samtalsämne när någon har tyckt väldigt synd om mig. Men mest har jag sagt det för att jag är övertygad om att det är så. Livet är orättvist. Men det är en sak som vi sällan talar om. Lite som med döden. Det är tabu. Vi älskar rättvisa och uppfostras till att göra det. Vilket på många sätt är bra. Det är också så vi skapar ett fint och jämlikt samhälle. Men alla saker i livet är inte rättvisa. Mycket i livet beror på slumpen. Var man råkar födas, hur den ens hälsa är och när och hur man dör. Life sucks and then you die liksom. Jag har satt så mycket tid och ilska på saker som jag har tyckt att varit orättvisa i mitt liv. Varit frustrerad över att jag har hamnat i situationer som jag inte tänkt att skulle hända mig. Gråtit mig till sömns då jag inte har vetat hur jag ska hantera den ilska jag känner. Ilska över livet. För att jag tvingas se min älskade gå igenom en otrolig smärta och inte kunna göra något. Smärtan att bli ensam kvar. Frustrationen över att vara ensamstående förälder. Det var ju inte så det skulle gå. Men i den situationen har jag i alla fall varit. Det är mänskligt att känna ilska och frustration. Men för mig blev allt lättare att bära när jag slutade fråga mig själv varför. Varför drabbade det här just mig? Kanske man borde istället fråga sig själv, varför inte? Sådana här saker drabbar människor världen över. Varje dag. Man ska absolut inte gå omkring och förvänta sig katastrofer hela tiden. Tro att det värsta snart kommer att hända. Men det kan kanske vara bra att tänka på det någon gång. Att det faktiskt kan hända. Också mig. Det skapar i bästa fall tacksamhet över allt som är bra i livet. Idag lever jag ett fint liv. Jag känner tacksamhet över den tid vi fick tillsammans, min man och jag. Jag är djupt tacksam över vår son. Det är okej att vara ensamstående förälder. Jag vet att vi klarar oss och jag är övertygad om att ett underbart liv väntar oss. Och som det inte blev som jag drömde. Jag vill lämna er med ett konkret tips. En uppmaning. Säg aldrig till någon som sörjer eller drabbats av olycka att allt händer av en orsak. Att det finns en mening med allt. Det är horribelt att säga så till människor som går igenom hårda tider i sina liv. Det är okänsligt. Och dessutom är det knappast sant. Jag ser ingen poäng i att människor ska tvingas gå igenom traumatiska upplevelser och att det liksom ska stärka dem och att de borde vara tacksamma för det. Jag ser ingen som helst poäng i varför min man fick cancer, tvingades gå igenom tunga behandlingar och sedan dö, bara 23 år gammal. Saker händer inte av en orsak. Det händer nu bara för att det händer, utan desto större betydelse. Livet är en berg- och dalbana och jag hoppas ni alla har haft och kommer att ha en mestadels bra åktur. Våga känna era känslor, våga tala om döden, våga leva era liv. Jag heter Julia Ståhle och idag har jag varit er vinterpratare.
Du har lyssnat på Vegas vinterpratare med Julia Ståhle. Redaktör Thomas Lundin. Producent Jessica Jensen. Vegas vinterpratare görs av Parad Media för Svenska Yle.